Jag har som överskrift staden med murar och portar. Men jag vill framförallt tala om Guds löften som bär genom allt. Nehemjas bok beskriver ju hur Guds folk levde i nöd och vanära i Jerusalem. Men hur Gud bygger upp igen det som är trasigt och nedbrutet, nedrivet. Vi ska inte sopa problem under mattan som vi uttrycker, utan vi ska våga se dem. Men vi ska också gå till Gud med dem och gå in i bön och lita och påminna om Guds löften. Det gjorde Daniel när han såg Jeremias profetia om att fångenskapen skulle ta slut efter 70 år. Och när han såg det, då gick han in i bön med hela sitt hjärta för att det skulle uppfyllas. Tiden närmar sig. Och Nehemja gjorde likadant. Och det är många som vi kan läsa om i Bibeln som har gått före oss och visat vägen. Nehemja var ju i fångenskapen i Babylon fortfarande när han fick lägesrapport från Jerusalem. Och vi läser från vers 3 i kapitel 1 i Nehemja bok. De sa till mig: det som är kvar efter fångenskapen befinner sig i provinsen och det lider stor nöd och vanära. Och Jerusalems mur är nedbruten och dess portar nedbrända. När jag hörde detta satte jag mig ner och jag grät. Jag sörjde i flera dagar och fastade och bad inför himmelens Gud. Jag sa: o Herre, himmelens Gud, du stora och fruktansvärde Gud. Du som håller fast vid förbundet och ger nåd åt dem som älskar dig och håller dina bud. Låt ditt öra lyssna och dina ögon vara öppna så att du nu hör din tjänares bön. Dag och natt ber jag till dig för Israels barn, dina tjänare, och bekänner de synder som vi Israels barn har begått mot dig. Också jag, min faders hus, har syndat. Och vers 8. Men tänk på det ord som du gav din tjänare Mose när du sa: om ni är trolösa ska jag skingra er bland folken. Men om ni vänder om till mig och håller fast vid mina bud och följer dem, då vill jag, även om ni vore fördrivna till himlens ände, samla er därifrån och föra er tillbaka till den plats som jag utvalt för att mitt namn ska bo där. Och vi förstår när vi läser om Nehemja att Guds ande hade rört vid Nehemjas hjärta i bönen. Han hade tagit vara på Guds löfte, påmint och bad enligt dem. Och han visste att Gud kommer att svara. Han var fylld av smärta för andras skull, för sitt folks skull. Men han kunde inte göra någonting annat i det här läget än att be och vänta på Guds ledning. Och jag vill säga, jag älskar Guds löften. Jag älskar Guds löften som de bär genom allt. Och när vi har erfarenhet av det, då kan vi säga det. De bär genom allt. Gud leder ibland genom smala passage. Svåra passage. Men om vi håller ut, då vet vi att längre fram kommer vi att kunna tacka. Se tillbaka och säga: Gud är trofast. Han hjälpte genom allt. Jag har berättat förutom när Gud har lett, och särskilt den där vägen han ledde som inte jag ville gå. Och det var kämpigt och det var svårt. Och jag sa mer än en gång till Gud: jag vet att jag längre fram kommer att kunna se tillbaka och tacka dig. Men nu är det svårt. Just nu är det svårt. Och om vi går fram lite där i det som händer i Nehemja i kapitel 12 och 27. Och när Jerusalems mur skulle invigas uppsökte man leviterna på alla deras orter och förde dem till Jerusalem för att hålla invignings- och glädjehögtid under tacksägelse och sång med cymbaler, saltare och harpor. Ja, så var det. Det kanske var svårt att tro i början där när vi läser hur situationen var. Men den dagen längre fram, då kunde de se tillbaka och tacka Gud. Likadant var det ju för Israels folk. Vi läser i psalm 66 och 5. Kom, se vad Gud har gjort. Gärningar som väcker förundran bland människors barn. Han förvandlade havet till torrt land. De gick till fots genom vattnen. Där gladdes vi över honom. Här På andra sidan, Röda havets strand, kunde de se tillbaka och tacka Gud. Han var trofast. Både tacka för sin egen frihet och för att Gud stred mot deras fiender som ville förgöra dem. Gud kan ställa oss i omöjliga situationer. Dels för att hjälpa oss att lägga ner våra tankar och planer eller visioner som inte är enligt Guds. För då är de inte bra, det vet vi. Vi kan ha lättare att lita på oss själva och på människor än på Gud många gånger. Det finns till exempel många kristna böcker, så kallade kristna böcker, som inte är värda att läsa. Ändå är det många kristna som läser böcker, alltså människors ord, mycket mer än man läser Bibeln som är Guds ord. Det är märkligt. Vi har en kamp där att utkämpa, vi kristna. Gud kan ställa oss också i omöjliga situationer för att han vill visa sin makt och härlighet. Och han gör det omöjliga. Vi kanske inte förstår vad Gud gör och varför. För en långt senare. Varför skulle exempelvis Job lida så? Han förstod det inte. Det var inte på grund av synd som hans vänner och hans familj sa. Du måste ha syndat som har drabbat så här. Det var ju hela deras budskap. Att försöka få fram vad var det för synd han hade gjort. Men vi läser i Jobs bok 1-8. Då sa Herren till åklagaren: har du lagt märke till min tjänare Job? Ty på jorden finns ingen som är så from och rättsinnig. Ingen som så fruktar Gud och undviker det onda. Det var Guds beskrivning av Job. Jo då, åklagaren, Satan, han hade nog sett. Men Gud ville göra ett djupare verk i sin tjänare Jobs liv. Och det betyder att Job skulle få lära känna Gud mer. Han skulle få djupare rötter i Guds kärlek. Hans liv skulle bli ett ännu starkare vittnesbörd för andra. Och han själv skulle få ett vittnesbörd att ge vidare till andra. Om Guds godhet och Guds trofasthet. Men vägen dit var smärtsam och svår. Petrus skriver om vad Guds löften betyder genom allt. För han visste också. Andra Petrus brev 1 och vers 2. Må nåd och frid i ännu rikare mått komma er till del. Genom kunskapen om Gud och vår Herre Jesus. Ty allt som hör till liv och Guds fruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom som har kallat oss genom sin härlighet och ära. Och härlighet och ära, det beskriver ju hur Gud är. Och han är alltid densamme. Genom dem, alltså genom Guds verk i Jesus i oss, alla oss som tror, har han gett oss sina dyrbara och mycket stora löften för att ni i kraft av dem ska få del av gudomlig natur. Sedan ni kommit undan det fördärv som på grund av begäret finns i världen. Det här är ingen ytlig kunskap. Det är inte ens bara kunskap, gnosis på grekiska, i grundtexten. Det står epignosis. Det är en förstärkt form av gnosis, av kunskap. Det betyder en exakt, fullständig och grundlig kunskap. Och den kunskapen, den får vi i erfarenheter i livet med Jesus. Och med varandra som Guds barn och Guds folk. Här och nu. I sin makt och godhet har Gud alltså gett oss sina löften som ger oss delaktighet av gudomlig natur. Läste vi. Guds löften är inga tomma ord. Det är levande och verksamma ord. För vi kan inte leva som Gud vill i egen kraft. I oss själva. Kraften kommer från honom. Och vårt ansvar är att be att han förändrar oss enligt sin vilja. Så att nåd och frid förökas som det stod. Och vi vet ju att alla löften fullbordas i och genom Jesus. Andra Korinthierbrevet 1 och 20. Ty alla Guds löften har i honom fått sitt ja. Därför får de också genom honom sitt amen. för att Gud ska bli ärad genom oss. Ja, Jesus har uppfyllt allt som Guds rättfärdighet och helighet krävde. Amen. Gud är sann och trofast och han gör det han har lovat. Gud blir ärad när vi lyder honom och hans löften går uppfyllelse i våra liv. Och Guds löften står fast om så varje människa säger något annat. Romarbrevet 3 och 4. Låt det stå fast att Gud är sann och varje människa en lögnare. Det står ju skrivet för att du ska få rätt i dina ord och vinna när man går till rätta med dig. Och Filipperbrevet 1 och 6. Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det in till Kristi Jesu dag. Det är ett löfte det. Nehemja, namnet betyder Javés tröst eller Herrens tröst. Det kommer från hebreiska Naham som betyder att ha medlidande eller att andas tungt. Finns innebörden i ordet. Det går alltså att sammanfatta med Guds tröstande ande. Eller Guds tröstande andedräkt kan man säga. Nehemjas far kan vi läsa, han hette Hakalja och det betyder han som väntar efter Herren. Och att vänta efter Herren, det är att lita på Guds löften. En vanlig fråga är, hur leder Gud då? Och det finns en gammal berättelse om en italiensk hamn med en smal passage där många fartyg förliste. Då satte man upp tre stora ljus. Och när de här ljusen var i en linje som ett ljus, då var kursen rätt. Och vi har också tre ledljus. Det första är Guds ord. Det andra, det är andens vittnesbörd i vårt inre. Och det tredje, det är omständigheter att Gud öppnar vägen. Nehemja tog tag i Guds löften. Att föra judarna tillbaka till landet. Att bygga upp templet och Jerusalem, ska jag säga. Det var ju Guds eget ord. Det här visste ju Nehemja att det här är vad Gud har sagt. Det har Gud lovat. Guds ord. Han hade nöd för situationen. Och han hade andens vittnesbörd i sitt hjärta. Och i bönen kan vi förstå att det blev klart för Nehemja att Gud ville sända honom till Jerusalem. Nu måste omständigheterna, det tredje ledljuset så att säga, läggas till rätta. Så han väntar på att vägen ska öppnas. För Gud hade ju förberett allt. Jag vill ge några exempel på, personliga exempel på andens vittnesbörd i hjärtat. Och det är många år sedan som Janne och jag blev tillfrågade att gå in i uppgift i församlingen. I början på 90-talet var det. Vi kände båda två direkt att det var från Gud. Det fanns redan i våra hjärtan. Vi hade redan andens vittnesbörd i våra hjärtan. Men vi hade ingen aning om att Gud skulle öppna på just det sättet. Ganska många år senare fick vi en kallelse som lät helt perfekt. Den var som gjord för oss på alla sätt. Allt var färdigt. Innan dess hade vi levt mycket i tro. Vi hade levt under existensminimum på Guds ledning. Alltså. Så han försåg, han gjorde många ekonomiska under. Vi fick se otroligt mycket, uppleva mycket av det. Den här tjänsten skulle innebära en ekonomisk trygghet. Och allt var färdigt. Det var enligt Guds ord, det var en bra god uppgift som man säger. Omständigheterna var tillrättalagda, men det fanns ingen sanktion i våra hjärtan. Vi hade inte andens vittnesbörd i våra hjärtan. Den tjänsten var alltså helt klart ämnad för några andra och vi måste tacka nej och det var helt rätt. I ett annat tillfälle då stod vi inför en mänskligt sett omöjlig situation. Vi visste inget om framtiden. Men så började Gud tala på olika sätt. Och vid ett tillfälle fick jag förbön av en man, och han var väl pastor tror jag. Han fick ett profetiskt budskap när han bad för mig, och samtidigt såg han en syn. Och när han uttalade här och beskrev vad han såg, då var det som en eld väcktes. Det berörde mitt inre så att det var som en eld började brinna. Eller en varm glädje. Det är svårt att sätta ord på det. Men jag visste, det här är Guds väg. Det här är Guds vilja. Det var andens vittnesbörd. Att det var rätt väg. Dessutom hade jag bett om 3 speciella tecken. Utifrån Guds löfte. Utifrån Guds personliga löfte. Och alla 3 uppfylldes på ett mirakulöst sätt som bara Gud kunde göra. Och på olika sätt också för Janne bekräftade Gud det här väldigt tydligt. Vi skulle gå in i den här tjänsten. Och där var vi sedan i många år. Och tjäna Gud. Men tillbaka då till situationen i Jerusalem. Staden med murar och portar. Det kan användas som en bild på oss, på våra liv. Det går inte att dra bilden för långt, men det går att använda delvis. Först om man läser i Esra bok så byggde man upp templet i Jerusalem. Man byggde först brännoffersaltaret. Här offrades ju oskyldiga djur för folkets synder. Jag vill ta det som en bild på att tron föds i hjärtat. Man blir född på nytt. Vi tar emot förlåtelse. För Jesus offrade sig för våra synder. Han har tagit våra synder. Det andra man gjorde, det var att man la templets grund. Kan man läsa om där. Och överlåtelsen till Jesus. Det ger en fast grund. En enda fasta grunden för oss. För våra liv. Han är grunden. Han är den fasta klippan. Och det tredje steget var då att man byggde upp själva templet. Och det invigdes 70 år efter Jerusalems ödeläggelse. Exakt i Guds tid. Exakt då Gud hade talat och lovat. I nya förbundet är ju vi tempel åt den helige ande. Som till exempel 1 Korintherbrevet 6 och 19 säger. Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige ande som bor i er. Och som ni har fått av Gud. Och att ni inte tillhör er själva. Ni har blivit köpta och priset är betalt. Så förhärliga då Gud er kropp. Muren runt Jerusalem var fortfarande nedbruten. Och portarna var nedbrända. Och staden hade ju haft både en ringmur och en stadsport och andra portar. Stadsporten var dåtidens domstol. Det finns ju många bibelversar om det, så vi vet det. Här togs viktiga beslut, förutom domsbeslut och domar. Man hade rådslag i stadsporten. Man gjorde allt för att skilja på gott och ont och så vidare. Och det var också viktigt vad man släppte in genom porten, naturligtvis. Zakaria 8 och 16. Men detta är vad ni ska göra. Tala sanning med varandra. Döm i era portar. Rätta domar som ger frid. Står det där. Och i kapitel 7 och vers 9 så säger Herren Sebot. Döm rätta domar och visa varandra godhet och barmhärtighet. Och man kan läsa om att om stadsporten var intagen, då var i princip hela staden intagen. Så stadsporten, den kan få stå för viljan. Viljan, våra val, är alltid avgörande. 1 Korintherbrevet 12 och vers 2. Ni vet att när ni var hedningar, alltså levde utan Gud, utan Jesus, drogs ni oemotståndligt till de stumma avgudarna. Och grundtexten här beskriver att man led som hjälplösa fångar. Under inflytande av någon annan. Det kan översätta att ni transporterades blint hit och dit. Av era falska vägledares vilja. Alltså det beskriver ju syndens fångar. Och det var avgudadyrkan eller stumma avgudar. Som det står där, som Paulus uttrycker det. Som var orsaken till att Jerusalem var nedriven och murarna var nedrivna. Och Gud hade ju visat långt tidigare Hesekiel i en uppenbarelse vad som pågick ända in i templet. Hesekiel 8, vers 16. Så förde han mig till den inre förgården till Herrens hus. Och där vid ingången till Herrens tempel, mellan förhuset och altaret, stod omkring 25 män. De vände ryggen åt Herrens tempel och ansiktet åt öster och tillbad solen i öster. Så illa var det ställt. Och predikaren 10:8 säger, den som gräver en grop faller själv där i. Det är ju som det ordspråket vi säger, det som gräver en grop att andra faller själv där i. Men det står också att den som river en mur blir stungen av en orm. Det finns gränser, det finns ett skydd som Gud ger, som en mur. Men om man river ner det beskyddet så är man ett lätt offer för ormen eller för djävulen. När vi väljer Jesus, då sker det som står i Filipperbrevet 2:13. Ty Gud är den som verkar i er både vilja och gärning för att hans goda vilja ska ske. Så bildligt kan man säga stadsporten byggs upp igen bit för bit när vi ber till Herren, ske din vilja. Och vi sjunger ju i salmen, bred dina vingar, vida vingar. Jag kom bara på den där meningen, men så hittade jag vilken sång det var. Bliv du mitt allt i alla, min visdom och mitt råd. Och låt mig alla dagar få leva blott av nåd. Förlåt mig alla synder och två mig i ditt blod. Giv mig ett heligt sinne, en vilja ny och god. Så ber vi i den, när vi sjunger den sången. I judiska hem brukar man ha en mezosa över dörrposterna, ska jag säga. Över portarna, över dörrposterna. Och mezosa, det är ord på hebreiska som betyder dörrpost. Det är en påminnelse om Guds närvaro och Guds ord i huset eller i hemmet. Och ofta rör man vid den med fingrarna innan man går in. Judarna är så vana, ofta går det så fort så jag tror inte ens de kanske tänker på det. Så kysser man fingrarna som man har vidrört med sosan. Och med sosan, det är en liten behållare med en pergamentrulle i, med Guds ord i liten text från 5 Mosebok, några verser i 6 och 11. Vi läser från 6, 5 Mosebok 6:4. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och av all din kraft. Dessa ord som jag idag ger dig befallning om ska du lägga på hjärtat. Du ska inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus. Och när du går på vägen, när du lägger dig, när du stiger upp. Du ska binda den som ett tecken på din hand. Och de ska vara som ett band till påminnelse på din panna. Det handlar, handen står för gärningar och panna för sinne och tankar. Och du ska skriva dem på dörrposterna, här ordet med sosa, i ditt hus och på dina portar. Ringmuren, muren runt Jerusalem då, den var ju neddriven. Och det kan vara en bild på våra tankar och sinne. Själen kan vara trasig. Och fienden attackerar ofta sinnet. Guds ande uppenbarar Jesus för att hela och bygga upp det som är trasigt. Psalm 51:19. Offer som Gud vill ha är en förkrossad ande, ett förkrossat och bedrövat hjärta. Föraktar du inte Gud? Gör väl mot Sion i din nåd. Bygg upp Jerusalems murar, är bönen där. Och Jesaja 26 och vers 3. Den som är fast i sitt sinne bevarar du i frid. I frid, ty på dig förtröstar han. Förtrösta på Herren till evig tid. Ty Herren är en evig klippa. Och den som är förtvivlad och inte alls känner frid, kanske upplever den versen som nästan kanske som en anklagelse och ser sig själv som ett hopplöst fall. Men att vara fast i sitt sinne, det är att ha sitt sinne vänt till Herren. Förvänta sig hjälp från honom. i King James Bibel, eller som är närmare, kanske mer närmare grundtexten här, så kan man översätta: du bevarar den i perfekt frid, vars sinne är fäst vid dig. Han lutar sig mot dig. Han tar tag i dig. Att ha frid med Gud, eller att ha Guds frid, det är ju framförallt ett tillstånd som inte bygger på våra känslor. För känslorna kan variera stort. Men det är en grundfrid, därför att vi tillhör Gud och vi har frid med Gud. Vi är i rätt tillstånd inför honom. Vi väljer att lita på Gud och vi väljer att lita på Guds löften. Och det händer alltid något när vi ber enligt Guds vilja. Romarbrevet 12:2, den kända versen, anpassar inte efter den här världen eller den här världens mönster, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Den helige ande för ju in Jesus i våra liv. Och anden, ordet, anden och Guds ord påverkar oss, förändrar oss inifrån och bygger upp sinnet. Och våra tankar förnyas, förnyat sinne. Det är en pågående process. Ringmuren, så att säga, byggs upp bit för bit. Det fanns andra portar, inte bara stadsporten. Det fanns andra portar i muren, runt staden. De kan få stå för våra önskningar. Vi läser i Filipperbrevet 4 från vers 6. Gör er inga bekymmer för något. Det måste vi läsa igen. Gör er inga bekymmer för något. Tänk om vi kunde leva så. Alltså, oroa er inte för någonting. Utan låt Gud i allt få veta era önskningar. Genom åkallan och bön med tacksägelse. Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Och det grekiska ordets verbform, säger den experter på grekiska, det säger den här versen, att man gör sig bekymmer. Det är därför det uppmanas: gör er inte bekymmer. Man gör sig bekymmer. Man oroar sig så mycket som man är både splittrad och stressad. Men vi uppmanas att tala med Jesus om allt i bön. Det finns inget område som vi ska lämna Gud utanför. Åkallan och bön. Orden betyder att i förtrolighet, i nära umgänge och hängivenhet be om speciella behov och leva i tacksamhet. Då ska Guds frid bevara ditt hjärta och sinne som en vaktpost. Som en vaktpost kan det översättas. Som en garnison omkring dig. Grekiskan är en militär term. Jesus är ditt skyddsrum. Han är ditt andliga skyddsrum. Och jag vill lägga till: Jesus är din skyddsmur. Jesaja 60 och vers 18. Man ska inte mer höra talas om våld i ditt land eller ödeläggelse och förstörelse inom dina gränser. Det här är löften som vi får åberopa som tillhör Jesus. Utan du ska kalla dina murar för frälsning. Vad är frälsning på hebreiska? Yeshua. Du ska kalla dina murar för Jesus. Han är din skyddsmur. Och dina portar för lovsång eller tillbedjan. För målet är ju att våra önskningar kommer i harmoni med Guds vilja och plan. Så går vi till Jesaja 54, vers 10. Om än bergen viker bort och höjderna vacklar, så ska min nåd inte vika från dig. Och mitt fridsförbund inte vackla, säger Herren, din förbarmare. Med andra ord, ingenting kan rubba Guds nåd och fridsförbund. Ingenting. Det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Romarbrevet 8:1. Du arma som har blivit så hemsökt av stormar utan att få någon tröst. Bryr Gud sig om den som är övergiven, eller som är sårad, eller ensam? Den som är hårt prövad? Ser han det? Ja. Han säger, med blygglans ska jag nu mura dina stenar. Blygglans. Jag försökte gräva de där orden. Och det innebär det att till och med det som håller samman de här stenarna ska ha ljusa, glittrande, vackra färger. Ungefär så i grundtexten. Och ge dig grundvalar av safirer. Jag ska göra dina tinnar av rubiner. Och tinnar, det hade tydligen med skydd och försvar att göra. Dina portar av kristall. Och hela din ringmur av ädla stenar. Dina barn ska alla bli Herrens lärjungar. Och deras frid ska vara stor. I rättfärdighet ska du bli befäst. Förtryck ska vara fjärran från dig. Du har ingenting att frukta. Förskräckelse ska vara borta. Den ska inte komma dig nära. Om man sammangaddar sig mot dig kommer det ingalunda från mig. De som sammangaddar sig mot dig ska falla för dig. Se, jag skapar smeden som blåser upp kolelden och formar ett vapen genom sitt arbete. Jag skapar också fördärvaren till att förstöra. Inget vapen, eller med andra ord, inget förstörelsevapen, ingen plan, inga onda planer, inget artilleri. Vi kan lägga till, inget sataniskt artilleri som smits mot dig ska ha framgång. Och varje tunga som upphöver sig mot dig ska du i domen döma skyldig. Detta är Herrens tjänares arvedel. Och deras rättfärdighet kommer från mig, säger Herren. Rubiner, kristall, ädelstenar. Det här beskriver material som är hållbara, orubbliga, värdefulla och eviga. Det är den helige andes verk. Andens gåvor och frukt och hans, den helige ande som bygger upp. Det är Jesus, Guds härlighet alltså, i oss som tror. För i honom är vishetens och kunskapens alla skatter gömda, skriver Paulus i Kolosserbrevet. Och så läser vi från första Korintherbrevet 3:11. Ty någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus. Om någon bygger på den grunden med guld, silver och dyrbara stenar eller ädelstenar. Och här förklarar Paulus i sammanhanget att det är att låta anden förnya och bygga upp våra liv med Guds visdom. Eller med trä, hö och halm. Ja, det är att anpassa sig efter den här världen. Som vi läser om i Romarbrevet 12:2. Det är mänsklig visdom. Det är det som är köttsligt. Så ska det visa sig vad var och en har byggt. Den dagen, alltså domens dag, kommer att visa det eftersom den uppenbaras i eld. Och hur vars och ens verk är ska elden pröva. Trä, hö och halm, det brinner ju både snabbt och lätt. Men så vidgas vyn här, för den här beskrivningen är påminner om det nya Jerusalem. Dit vi är på väg och som vi väntar på. Då finns ingen trasighet. Ingen smärta eller sorg. Ingen oro. Ingen vanära, ingen kamp. Allt är färdigt och helt och perfekt. Uppenbarelseboken 21, vers 2. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin brudgum. Och vers 10. Och han förde mig i anden upp på ett stort och högt berg och visade mig den heliga staden Jerusalem, som kom ner från himlen, från Gud, och som ägde Guds härlighet. Guds härlighet är Jesus. Dess strålgrans var som den dyrbaraste ädelsten, som en kristallklar jaspis. En dag kommer vi att kunna se tillbaka och summera allt med att säga att Gud är trofast. Hans löften är 100% sanna. Liksom ni nu tog emot Kristus Jesus som Herren, så lev i honom, skriver Paulus i Kolosserbrevet 2:6. Och låt det rotas och upp uppbyggas i honom och befästas i tron i enlighet med den undervisning ni har fått och överflöda i tacksägelse. Ja, vi kan faktiskt tacka redan nu. Det kan vi göra. Amen.